expanded universe. And we are ourselves miniature universes. Subconsciously, we all expand and 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 expand.
Välkomna till Yoga Radio Sessions igen. Jag och Christian Wigarts lilla lekstuga med allvarliga samtal med trevliga gäster. Christian, eller hur?
Ja, idag får vi säga hello yoga lovers för att travestera Leif Smokrings Andersson.
Jaha, okej.
Okay. Salig var det hans minne.
Okej, okay. Vi har en gäst här som du Christian kan få presentera.
Ja, jag är oerhört glad och lite starstruck också för att vi har äntligen lyckats få hit Ari Lipponen som är en av mina absolut största förebilder som yogalärare. En man som återuppfinner yogan på varje pass och som har betytt mycket för som inspiratör inte bara för mig utan för många lärare och inte minst elever. Jag tyckte det var intressant det här att du har ju varit dansare och den första kontakten du hade med yogan, det var inte alls kärlek vid första kontakten.
Det stämmer. Det var verkligen rena rama motsatsen och det tog lång tid innan jag faktiskt kunde uppskatta yogan överhuvudtaget. Jag tyckte yogan första gången det var hundar och det var katter och det var kor och jag tyckte det var lekstuga. Rörelserna i sig var ganska sköna att genomföra men den andra biten kunde jag inte ta till mig någonting överhuvudtaget.
Hundar, katter och ko.
Ja, var det var nedåtgående hund en... och det var katt och ko och alla
namnen
positioner.
Precis. I see. Yeah.
Och när var det?
Måste ha varit någon gång 93-94. Första gången jag gick på någon yogaklass överhuvudtaget. Det var något år sedan.
Och hur lång tid tog det innan du började?
Kunna uppskatta?
Ja.
Jag gick min första yogautbildning 96. Det var fortfarande inte så här att jag tyckte om det utan jag ville bara bli yogainstruktör. Kanske 5-6 år om inte mer innan jag faktiskt kunde tänka att okej, det här tycker jag mer om. Idag älskar jag yoga, definitivt.
Och vad var det som fick dig att ändra åsikt och inställning?
Bra fråga som jag inte har något jättebra svar på, men jag började yoga mer och mer. Som dansare, så, eller då i alla fall, jag kan prata om mig själv bara, så var jag väldigt energisk och ville bara ha fart och tempo, hög volym och massa musik och det var avancerad koreografi. Och det här med att vara lugn och lite tyst, stilla, var jobbigt och svårt tyckte jag. Men jag tror att det var just att jag började faktiskt utöva yoga mer och mer som gjorde att jag till slut kunde uppskatta och tycka om det jag gjorde.
Men du har ju en högst egen form av yoga där du hela tiden inför nya element. Det är alltid spännande på dina pass och jag har en känsla av att du aldrig går på autopilot.
Du har rätt, jag går väldigt, väldigt sällan på autopilot. 95% av fallen gör jag inte det. Ibland så frilansar jag fast det är högst ovanligt. Jag har alltid en tanke med varje klass. Jag har någon form av tanke vad gäller flöden, utmaningar. eller om jag har någon position som jag tänker att den ska vi arbeta oss upp emot. Så det är förberedelser kanske under en hel klass till en peak-position.
Vad kallas klassen då? Om vi säger så här, att när folk liksom kommer till din klass, ja, då heter den kanske något, eller?
Mm, den heter yoga.
Ja, men de vet ju vad de är.
Ja, mestadels yoga. Vissa kanske blir lite, jag ska inte säga avskräckta förhoppningsvis inte, men kanske lite överraskade över att ibland så går det ganska snabbt det jag gör. Jag jobbar väldigt mycket med dynamisk yoga i takt till musiken och faktiskt ganska hög volym också så att man hör beatet. Jag kan ta det lugnt också, men det händer inte så jättevanligt eller ofta.
Spännande.
Det är mycket spännande. Musiken ligger ju oss varmt om hjärtat här på Yoga Radio Sessions. Under ett år så publicerade du en ny position på Instagram varje dag.
Oj, ja.
Det var 365 positioner och jag följde det här med stort intresse. Och det lär ju finnas någonting på 3000 positioner. Du avverkade en hel del. Du har en del att gräva ur.
Ja, det finns många positioner och de flesta, eller många av positionerna som jag gjorde under förra året var så kallade alltså varianter eller versioner, kombinationer av flera positioner, en och samma. Jag hittade inspirationen mycket via sociala medier, mycket Instagram, många yogis som jag följer. Och så ser jag en bild eller såg en bild och tänkte det där kan jag göra. Och så gjorde jag det. Och så höll jag på i 365 dagar.
Ja, det var jättefint. Och det jag tycker är spännande med dina klasser är att man går in i någon position som är bekant som kallas för duvan eller någonting sånt där. Och sen helt plötsligt så blir duvan en sekvens med 10 olika element. Så att jag lånar friskt ur din skattkista kan jag säga.
Fantastiskt. Jag skrattar och jag tycker det är kul att höra. Höra en annan yogi liksom berätta uppfattningen av det du upplever när du går på mina klasser. Ja, men det är så där. Jag blandar hejvilt, mixar hejvilt och nästan varje klass som jag instruerar är lite annorlunda. Eller jättemycket annorlunda till och med.
Underbart. Det är som musik för mina öron. vad tycker du är svårast med att vara yogalärare?
Ja, där blev jag tyst.
Ja, men då kan vi gå till vad är det som är roligast med att vara yogalärare först?
Okej, vi kan börja därifrån. Ja. Perfekt. Det roligaste är självklart mötet med alla deltagare. Jag tycker det är fantastiskt. Och framförallt att se återkommande medlemmar eller deltagare på klasserna som faktiskt utvecklas. Att höra och se deras uppskattning av det jag gör. Att de kommer tillbaka vecka efter vecka. Jag tycker det är fantastiskt roligt.
Men hur klarar du det här? I en klass så kan det finnas en väldigt stel person, oflexibel. Du kan ha någon som verkligen vill ha utmaningar. Hur klarar du att kunna ge alla elever någonting för dem? När det kan vara så oerhört bredd på vad de kan.
Där kanske svaret på frågan kommer egentligen vad som är svårast under yogan. Jag är väldigt, väldigt noggrann med att innan vi börjar klassen att poängtera att verkligen lyssna på kroppen och göra det som är bra just för dig idag. Jag visar sekvenserna och flöden som jag tycker ska finnas där. Och är det så att någon inte kan göra det så finns alltid möjligheten att anpassa och göra någonting helt annat. Jag försöker att bygga upp block eller sekvenser som börjar till exempel i en duva. Låt säga duvan, det är ett bra exempel. Som man sen gör flera olika positioner utav. Och då kan man alltid välja att stanna kvar vid en vanlig duva eller göra en lättare variant eller gå hela vägen. Och kanske till och med göra någonting som jag inte gör utan göra någon handstående eller någonting helt annat.
Jag tänker också på det med elever att igår så hade jag en elev som började skicka sms på lektioner och så hade det bara lägga av. Och sa, ja men jag är så trött och jag är så sjuk. Ja men då får du lämna klassrummet. Då blir man ju som lärare lite arg och får vara lite disciplinerad. Händer det att du också får...
Absolut. Det händer. Och det är inte jättevanligt, men visst ibland lite då och då så är det någon mobil som dyker upp eller någon mobil som börjar ringa. Precis som du säger så brukar jag säga till på skarpen. Men jag gör det kanske med ett leende, eller kanske jag gör det med ett leende på läpparna så att det liksom ändå ska bli som att okej. Okay, han säger ifrån men han är inte elak.
Följer folk ditt Instagram-flöde också? Att de kan komma med en bild av det här som du la upp för
Att de har gjort likadant eller?
Ja, eller att de vill att du ska göra det du visar.
Jaha, nej. Nej. Det har jag inte varit med om. Jag hör många säga så här: oj, det där som du gjorde förra veckan, det var svårt. Eller någonting. Jag tränar med min PT med en PT 2 gånger i veckan. Och senast idag så gjorde vi faktiskt ett flöde som jag la upp för någon vecka sedan. Så han sa så här, nu ska du få göra de där armhävningarna, yoga-armhävningarna med hopp. Och jag bara, skojar du, sa jag, för de är jättejobbiga. Och jag skulle göra 3 gånger 10. Så jag sa det när jag gick därifrån, att nu ska jag aldrig mer lägga ut flöden som min PT kan tvinga mig att göra. För det var lite
Så du har en jobbigt. PT?
Jag har en PT, jag tränar, ja, jag yogar en hel del, men jag tränar med PT 2 gånger i veckan och kör egen styrka. Och ja, det är ju det jag gör. Jag tränar väldigt, väldigt mycket, rör på mig 20-25 timmar i veckan.
Underbart. Mm. Jag tänkte fråga en sak här. Du, man kan säga att du står ju för en icke-doktrinär yoga, en oortodox yoga. När började du, var det då glädjen infanns i, när du började se att jag kan ju faktiskt göra den yogan som jag vill göra?
Mm. Bland annat, absolut. Och när jag reser ganska mycket utomlands och får lite inspiration, framförallt från LA, Hollywood och Beverly Hills, där de har väldigt mycket dynamisk yoga som är inne just där, eller just nu, där i USA. När jag upptäckte att man kunde ha högre volym, man kunde ha liksom musik med sång och text. Jag bara, oj, det kan jag väl också göra. Det är fortfarande yoga fast det är lite annorlunda. Jag tycker det är jättekul och det blev roligare när jag kunde ändra mer till mitt eget.
Och du lånar in, du är ju också pilatesinstruktör, så att ja. det finns inget hinder egentligen för det att låna in en pilatesrörelse eller en tai chi rörelse eller en capoeira.
Absolut inte, det kan man ju göra. Och ortodox yoga som sagt.
Ja, men det tog ett tag innan du kände att här kan jag frigöra mig från traditionen.
Ja, det gjorde det. Som sagt, min första yogautbildning gick jag 96. Sen arbetade jag som yogalärare kanske, kan det ha varit 4-5 år. Lade på hyllan några år och återupptog det igen. Och det har under tiden liksom utvecklats till mer och mer. Mitt eget ska jag inte säga, men till lite mer upptempo. Lite annorlunda, annan form av yoga.
Du, får jag fråga dig om din bakgrund som dansare. Mm. Var fanns du då? På vilka scengolv? Eller?
Jag är född i Skövde. När jag var 7 år så sa min klasskamrat till mig att jag skulle följa med på en buggkurs. Jag tänkte, nej men det kan jag väl inte göra. Men så blev det. Jag följde med som hennes liksom, träningspartner. Första dagen så sa läraren, dansfröken, till att oj, har du dansat förr? Och då var jag fast. Jag tyckte det var jättekul. Började tävla väldigt, väldigt snabbt och var väl riktigt duktig på det jag gjorde.
Så tävlingsdans?
Tävlingsdans, alltså. Ja. Så det var bugg och det var jive och det var lindy hop och rock'n'roll och jitterbug. Sen tyckte min danslärare att jag skulle dansa ballett och jag sa nej. Jag testade en gång, fröken sa att oj vad du är duktig, och då var jag fast i balletten. Det var det jazz och det var allt möjligt. Så jag har dansat väldigt, väldigt mycket.
Så man kan säga att dansen med det här tävlingsmomentet står ju liksom för något helt annat än yogan, där man ju inte tävlar.
Absolut. Väldigt, väldigt stor skillnad. Och jag älskade som sagt de här upptempo, de här snabba danserna från 50-talet när man har mycket akrobatik i, mycket hopp, väldigt, väldigt högt tempo. När man får kasta tjejerna och göra volter och allt möjligt.
Sen när jag tittar då på Instagram så ser man då Ari där med en stor guldmedalj runt halsen. Ser ut som värsta bling-bling hiphoppan. Så att du är ju, har ju massa titlar.
Ja.
Kan du berätta?
Eller 5 år i rad hör jag till IDEA Fitness Convention i USA. Som har varit i San Diego och Los Angeles. Där har de någonstans mellan 8 till 14 000 deltagare varje år. Och det är som ett stort konvent som pågår under 5 dagar. På vissa av klasserna så har instruktörerna som presenterar klassen har medaljer. Som de i sin tur delar ut till hen som på något sätt utmärker sig. Vad gäller glädje, energi, teknik, extraordinary helt enkelt. Och jag har under mina 5 år fått ihop 27 medaljer. Så det är ganska många utmärkelser. Och det har framförallt varit just för De säger rörelseglädje och energi och teknik.
Jätteroligt.
Och det är lika svårt att, det är jättekul verkligen, men det är lika svårt varje gång tycker jag att svara på vad det är som gör att du får medaljerna, men svaret som jag ger dem eller har gett dem flesta gånger i USA när de intervjuar mig är att jag älskar att röra på mig. Jag tycker det är roligt. Och det syns.
Det gör det verkligen. Kan jag intyga som elev. Men du faller inte tillbaks på dina lagrar, utan du utvecklas hela tiden och reser runt hela världen. Och nu finns det något nytt som heter piloxing. Vad är det för någonting? Eller boxiloxing eller någonting sånt där. Vad heter det?
Piloxing, just det ja. Pilates och boxning kombinerat. Faktiskt Viveka Jensen, en svenska som bor i LA just nu som har utvecklat produkten. Den började 2009, kom till Sverige 2010. Så det finns fortfarande på vissa mindre gym och vissa kedjor också, men har inte blivit någon jättesuccé eller hit i Sverige direkt. Inte än. Jag hoppas att det kommer. Jag blev master trainer i somras. Så jag utbildar i piloxing och då har jag liksom gått tillbaka lite grann till dansen, för det är väldigt, väldigt högt tempo. Det är pilates och boxning. Boxningen är snabb. Pilatesen är jättesnabb. Konditionskrävande, pulshöjande och en lite kontroversiell träningsform, fast jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Väldigt, väldigt kul.
Varför kontroversiell?
Ja, men om man tänker pilates som man flesta tänker att men det är lite yoga, lite lugnt och stilla och lite så här husmorsgymnastik inom citattecken. Medan boxningen är aggressiv och manlig och kraftfull och stark. Och det är då en mix utav det.
Spännande.
Testa för guds skull. Det är riktigt, riktigt kul och väldigt, väldigt jobbigt.
Och när du reser runt, det har ju varit svårt att få hit dig till studion, för du reser ju hela tiden. Du har varit i Kina och på en massa olika ställen. Vad är det du gör på resorna? Är det piloxing då som du är ambassadör för, eller vad gör du?
Jag har varit i Kina 2 gånger och utbildat nya piloxinginstruktörer. Sen har jag varit på FIBO-konventet i Kina och presenterat i Shanghai. Presenterat piloxing. Sen försöker jag alltid få in någon form av yoga när jag är iväg. Att jag liksom presenterar en yogaklass på någon studio vart jag än är. Och kombinerar resandet med jobb. Så utbildar jag utomlands, mycket i Spanien, utbildar i Grekland. Reser mycket till Hawaii, tycker jag är fantastiskt. Och yogar där också.
Just det, ditt Instagram-konto heter ju Hawaii over yoga.
Ja, eller yoga. Hawaii lover yogi.
Lover yogi.
Ja, just det.
Och varför just Hawaii? Vad är det som har...
Varför inte Hawaii? Verkligen allting finns där. Allting finns där. Värme, sol och bad, fantastisk shopping. Och så är det USA, det är väldigt amerikanskt. Väldigt lugnt om man jämför med andra resemål, inte så många turister. Eller de turisterna som är där är japaner och amerikaner. Och jag vet inte, jag älskar Hawaii. Det är perfekt.
Du kan helt enkelt livnära dig på detta resande och undervisande.
Absolut.
Och sen blir man ju också glad och lite avundsjuk blir man när man ser att du undervisar mycket på råd och du får undervisa i värme
ja,
och sånt där.
Det, ja.
Är det roligt?
Resor. Ja, det är roligt. Det är roligt. Det är fantastiskt kul. Jag är lyckligt lottad och inser nog inte själv hur bra jag har det när jag är iväg och reser och jobbar utomlands. Jag tycker det är fantastiskt kul och lärorikt och ja, underbart på alla sätt. Samtidigt som jag säger det så biter jag mig nästan lite grann i tungan, för till nästa år har jag inte bokat in mig på någon utlandsresa ännu. För det har blivit väldigt, väldigt mycket den sista tiden. Så jag tänkte att jag tar ett par, 3, 4, 5 kanske steg tillbaka och lugnar ner mig lite grann vad gäller resandet. Så får vi se om jag lyckas hålla det ordet eller inte.
Mm. Hörrni, det här med musik tänkte jag vi skulle snacka lite om. Kan vi lyssna på en liten låt en liten stund så kommer vi tillbaka sen. Thank you.
tillbaka här, ja.
Lite musik. Och musiken betyder jättemycket för dig, Jari.
Det gör det. Absolut.
Du säger högt tempo, mycket rytm, mycket sådär. Vad är det för musik man skulle...
Ja, 50-talsmusik. Jag säger inte att det är det jag älskar mest, men ju snabbare desto bättre. Jag tror att det har att göra med just att jag började med bugg och rock'n'roll, lindy hop. Precis, jag tycker det är fantastiskt kul. Sen lyssnar jag så mycket på musik, eller jobbar mycket med musik när jag instruerar alla mina klasser. Så varje dag när jag jobbar så är det ju musik runt omkring mig. Så det, ja...
Ja, i våran lilla projekt Yoga DJ Sessions, där spelar vi mest elektronisk musik faktiskt. Men som vi hörde alldeles nyss också. Men ja.
Varför inte lite 50-tal nästan? När jag kör Miles, spelar ju du också lite Miles. Ja, yes, och Jesper Svensson och allt med. Jag tänkte fråga, när du känner att, ja men nu, som man kan känna ibland som yogalärare, att nu går jag på tomgång, nu kör jag lite samma sak. Var hittar du inspiration förutom på Instagram? Är det någon lärare någonstans som du går för som elev?
Jag är inte jätteexpert på att gå på yoga i Sverige, måste jag säga. Men när jag är utomlands så tränar jag gärna för Rusty Wells i San Francisco. Tycker det är fantastiskt. Plus mycket i LA. Och där har jag väldigt många olika instruktörer. Dylan Werner, fantastisk inspiratör, framförallt på alla handstående som jag inte är superduktig på.
Det är lite name dropping här, men det vore ju kul om man kunde lägga upp lite filmer. Du kanske skulle försöka göra det på vår... Vi har ju faktiskt en hemsida, Yoga DJ Sessions också, där också de här poddarna ligger. Och det, jag menar, jag tänker på det här med boxning och,
just det,
och pilates, så att det vore ju kul för folk att få se vad som egentligen försiggår.
Precis, och Dylan Werner var ju en förebild för en annan av våra gäster som har varit här, Niklas Eljeryd.
Ja, just det.
Också. Har du någon gång tänkt så här att ja, men nu vill jag starta eget. Nu vill jag ha en egen studio.
Ja.
När startar du?
Aldrig. Jag vill, men jag tror det aldrig kommer hända. En liten tanke som gror lite då och då, som blommar upp och så tänker jag nej, jag hinner inte. Jag orkar inte lägga ner energin på det, utan jag frilansar heller. Det är bättre så.
Men då blir du ju fast i en lokal.
Antagligen. Det är det. Eller? Det är det.
Ja. Du är en ambulerande studio.
Ja.
En grej som både du har upptäckt och som yogalärare är att det är relativt få män som yogar. Varför är det så svårt att få män att inse att yogan är bra? Långa muskler är bättre än korta.
Ja. Rent generellt vad gäller gruppträning, alltså alla former av träning, när man har en instruktör som bestämmer vad hon eller han ska göra, det är flest kvinnor som kommer att delta. Det har blivit fler och fler män, tycker jag, fast det är fortfarande långt ifrån 50-50, inte ens i närheten, utan det är snarare 80-20. 80% kvinnor och 20 män i bästa fall, kanske.
Är det för att män har mer tävlings... Det ska vara tävla, ja, så man ska vara bäst? Och...
Snarare att man kanske är mer ute på gymmet eller träna själv. Att man kör styrketräning eller att man löptränar eller cyklar eller någonting. Och inte går på gruppträning. Det är min uppfattning.
Jag brukar säga till män att du behöver inte stå på 110, så ska man gå fram och justera dem, och musklerna är som fiolsträngar, de står så här. Och räcker med 83 eller 93.
Eller hur?
Ta det lite lugnt.
Tillåtande, det ska man alltid vara.
Och jag hade häromdagen en riktigt muskelberg på en klass, och han blev slut på en gång. Och bredvid honom stod 20-åriga Tania eller runda tjejer och körde på. Men det var en kille som sa det till mig, som han sa det att jag tränade mycket och jag fick stora, fina, snygga muskler, men när jag skulle hjälpa kompisen att flytta så fick jag ryggskott.
Ja, den är bra.
Skador då?
Peppar, peppar. Jag har hållit mig ganska bra undan skadorna. Jag har opererat båda knäna för slitna menisker. Menisken som var helt paj, men jag opererar bort dem, så nu är det bra. Förutom det så har jag ingen skada. Tack och lov. Men det är också, jag tror att det har att göra med allsidigheten. Att det är inte bara en form eller en produkt som jag arbetar med, utan jag gör väldigt, väldigt mycket.
Ja, du gör ju också hot yoga. Mm. Och där är ju intressant, för där utför du ju inga rörelser. Utan du bara instruerar väl mest verbalt?
Både och. Det beror på vilken klass det är. Vissa klasser eller vissa produkter instrueras bara väl verbalt, medan andra utför jag hela tiden. Och kanske inte går runt och passar någonting, utan faktiskt bara deltar hela tiden. Och hotyogan, det är väl, ja, den älskar jag. Det är min största passion om man skulle välja just inom yogan. Det är fantastiskt att vara inne i värmen.
Varför det?
Skönt att svettas och man får upp pulsen. Passar så otroligt bra till dynamisk yoga. Lite levande ljus, hög musik. Utrensande. Jag tycker det är, ja, fantastiskt.
Då skuttar vi tillbaka till första frågan. Eller en av de första. Vad är det svåraste med yoga? Vad är det svåraste med att vara yogalärare? Eller är det bara rosor och glädje?
Nästan bara rosor och glädje. Ja, det första jag kommer att tänka på, det kanske inte är det svåraste, men det är väl framförallt att hitta inspiration till varje klass. Eller att liksom vara taggad, vara liksom redo innan jag går iväg för att instruera vad den är, eller framförallt yoga. Alla är trötta, jag kan också vara trött självklart, men så fort jag kommer in på studion så blir det som att det liksom bara rinner av mig. Då är jag in the mode och då är allting bara frid och fröjd. Då är det bra liksom, och då är det skönt att komma igång och jobba. Men det är just den här stunden eller timmarna innan man ska iväg, bara oj, vad trött jag är och jag känner inte alls för det här.
Precis. Och
det är väl en allmän känsla. Ja. Det känner man själv också.
Men det är ju ett performance.
Mm. Absolut.
All eyes on you.
Eller hur?
Och sen att se, det är intressant i en klass att man kan plocka upp, man säger, ja men det är någon som börjar liksom göra lite så där med axlarna och göra lite rörelser, då är det intressant hur man kan plocka upp.
Mm. Väldigt, väldigt häftigt, och framförallt kul att se progressioner hos medlemmarna, att de blir bättre, mjukare och att de kommer tillbaka starkare framförallt. Det är också just i dynamisk yoga så är det mycket styrkemoment.
Och teknik är ju viktigt. Mm. Där får man göra sån här reality check, tycker jag, i många klasser. För att gör man yoga på felaktigt sätt så kan man ju få skador.
Det kan man, definitivt. Och framförallt om man är, eller framförallt om man är överrörlig, så hamnar man gärna i ytterlägen. Och då gör det mer skada än nytta. Då får man liksom tänka att man ska komma tillbaka lite grann och hålla tillbaka vad gäller rörligheten, som att man jobbar mer och spänna och liksom jobbar muskulärt istället. Mycket teknik, absolut.
När man kommer in på sånt där, jag är ju formgivare till yrket och jag gör faktiskt en tidning åt Parkinsonförbundet, landsomfattande. I den tidningen har vi haft flera reportage med folk som gör yoga. Lärare också, och också boxningsklubben Linnea här i Stockholm har speciella boxningsklasser för Parkinsonsjuka. Mm. Vilket är rätt spännande, tycker jag. Mm. För det är ju en sjukdom där man kan vara både överrörlig och väldigt stel.
Ja, just det.
Att man så att säga fastnar i en.
Ja.
Plötsligt.
Ja, det händer ibland att jag även har eller olika idrottslag eller gravida kvinnor som kommer och vill ha en yogaklass eller en företagsklass för medlemmar eller deltagare som aldrig har testat yoga. Då får man ju verkligen vara anpassningsbar och försöka tillämpa övningarna eller flödena så gott det går liksom, så att det passar just vad det än må vara för deltagare som kommer på klassen.
Mm. Mm. Om du skulle motivera en person eller berätta liksom, varför ska jag börja med yoga? Vad säger du då?
Mm. Rörelseglädje, frihet. Efter en klass så känns det så himla bra. Det är skönt för alla att röra på sig. Vi behöver det. Oavsett om det är lugn och stilla yin-yoga eller om det är mer fartfylld arg lippon än dynamisk yoga, så är det bra för oss. Det är roligt.
Konkret, svettigt och roligt kan man väl sammanfatta din yoga som.
Absolut.
Du är i Stockholm nu. Och du reser väldigt mycket. Vad gör du i Stockholm då? Har du klasser nu? Eller hur?
Ja, jag har klasser. Är som sagt var hemma i Stockholm. Jag vet inte när jag åker iväg nästa gång. Så nu är det bara klasser och vila upp mig lite grann och träna själv.
Hemma, det är Stockholm.
Hemma i Stockholm.
Men du är ju, har finsk påbrå.
Precis, jag har en finsk mamma och en rysk pappa. Men jag är född i Sverige, i Skövde. Så ja, Skövde är väl egentligen hemma, men jag bor i Stockholm. Jag har bott här i 15-16 år, någonting sånt där.
Jag tänkte fråga lite grann om den här andliga biten. Vare sig du eller jag är ju sådana som rabblar böner på sanskrit. Det är inte riktigt vår stil. Men det går ju ändå att hitta en sorts andlig dimension om man vill vila i rörelse. Och att man får också genom utsöndringen av hormoner så får man ju ett fokuserat lugn och en stillhet. Hur ser du på det?
Just det här lugna lilla delen, den har jag bara i meditationsdelen i slutet av klassen. Den är fantastisk efter att man har rört på sig länge eller ganska snabbt. Att få liksom landa här och nu och få ta det lugnt och andas och bara finnas till. Jag instruerar lite grann i yin-yoga då och då. Och tycker även att det är, ja, allting jag hör, allt jag säger, allt jag gör är fantastiskt. Men det, ja, I love what I do.
Och yin-yoga, kan du berätta vad det är?
Yin-yoga, ja. Det är inte terapeutisk yoga skulle jag väl inte säga. Men det är betydligt mycket lugnare än de flesta yogaformer. Man håller positioner upp till 5 minuter. Så under en 90-minuters klass så behövs det inte så många positioner. Om man tänker höger ben, vänster ben, 5 minuter i position. Max 5 minuter. Vissa håller man kanske 3. Men man känner verkligen att man lever. Det är oftast väldigt, väldigt utmanande, både vad gäller styrkan och rörligheten. Men det är lugnt och stilla. Och den har jag också testat att göra i värmen, som jag tror inte finns i Skandinavien eller Europa. Jag har inte hört talas om det. Men jag har gjort det i USA och jag tycker det är fantastiskt. Yin-yoga i värmen.
Ja, det är spännande, yin-yoga. Mm. Som elev så upplever man att det är ju väldigt utmanande i positionerna, men tiden går så fort.
Det går jättefort.
Pang, så är passet över.
Ja.
Jag tänkte fråga en sak. Det är ju så att vi har ju då den klassiska yogan. Då står man i statiska positioner och sen så gör man lite solhälsningar och så vidare. Men det finns ju ny forskning, till exempel det här med fascians betydelse. Hur ser du på det? Att man får en helt ny yoga egentligen?
Mm. Vad är fascian?
Fascia är ju det ligger strax under huden. Det är alltså banor, kroppens nätverk, en spindelväv som håller ihop kroppens muskler. Kan inte du fylla i, hjälpa mig?
Ja, nej, men det stämmer. Det är som en liten hinna som sitter runt alla kroppens muskler. Mm. Det är det som gör att vi inte är som en degklump som går omkring bara, utan det är det som helt enkelt håller ihop kroppsmassan.
Ja, det är tur att vi har den.
Det är det som påverkar om man är rörligare eller stelare helt enkelt. Så den fascia man mjukar upp och liksom töjer för att få upp rörligheten.
Precis, och man upptäckte ju inte fascian vid obduktion för att man sprutade in formalin i kroppen. Och sen så kom det här. Men det är ju rätt ny forskning. Jag tänker på Myers.
Ja. Forskningen tror jag nog inte kanske. Jag är lite osäker om det är nytt eller inte, men det är väldigt nytt eller hett på tapeten just nu i alla fall några år tillbaka. Fascian har ju alltid funnits där och som PT eller som just läkare, de vet att fascian finns där och vad den har för syfte överhuvudtaget. Men just i träningsvärlden så har det blivit större de sista åren definitivt.
Ja, det är ju vad man har börjat prata om, att fascian har, att det är verkligen kontakter med nervsystemet. Ja. Man börjar prata om att man kommunicerar med kroppen, man kommunicerar med sitt system och man förhandlar.
Mm. Mm. Absolut.
Så yogan måste utvecklas?
Ja, det tycker jag.
Stöter du på konservativa yogisar som tycker, men det här är ju inte, nu ska vi ha solhälsning A och sen ska vi ha solhälsning B och sen ska det vara krigare 2?
Det är väldigt sällan, eller rättare sagt aldrig någon som har sagt någonting till mig personligen, men under vissa yogaklasser så ser jag, också för att jag tillåter att anpassa övningarna. Det är många som, eller någon som alltid gör en traditionell vanlig solhälsning. För hen tycker att det ska vara så. Det är väldigt sällan jag gör vanliga solhälsning A och solhälsning B, utan jag gör varianter på det. Men nej, jag har inte mött på på någon som har liksom sagt att varför gör du så för, eller jag uppskattar inte musiken, eller jag uppskattar inte att det går så fort, eller att du skrattar, att du tillåter dig att skratta under klassens gång. Det är för mig väldigt märkligt att inte göra det.
Precis, och det där tycker jag är också intressant, att jag hade en annan förebild, Johanna Värming, och hon lärde mig att man kan faktiskt prata i vanlig samtalston.
Eller hur?
Man behöver inte prata så här. Mm. Och man kan skratta. Då brukar jag skämta med mina elever, så att ja, men enligt 14 paragrafen i yogakonventionen så är det absolut förbjudet att skratta.
Ja, precis. Prata vanligt, det gör jag också. Mm. Förutom kanske avslappningen, då det blir lite mer lugnare, lite dovare.
Men kan det inte vara så också att många går på klasser regelbundet och så sen går de till dig eller går till Christian och gör det på ett annat sätt, och bara det är befriande och roligt?
Ja, absolut. Du behöver inte, som Christian sa, det liksom finns ingen paragraf att det här är rätt, det här är fel, utan rör på dig och var glad. Liksom, rör på dig, gör det på ditt sätt. Eller gör det på mitt sätt. Mm. Det väsentliga är ändå så att man gör någonting, tycker jag.
Precis, precis. Ska vi ha lite musik då?
Det har vi. Why do you, why do you, why do you, why do you voodoo?
Okej.
Okay. Jo, att vara yogalärare, det var någon som sa till mig att som yogalärare ska du inte ta åt dig för mycket, vare sig av positiv eller negativ kritik. Vad är dina synpunkter på det?
Ja, jag skulle väl bara säga att lyssna på både och, men ja, varför svårt det där. Svårt att kanske inte ta åt sig för mycket, men definitivt ska man ju lyssna på både positiva och negativa synpunkter, men göra det på ett ödmjukt sätt. Att inte vara självkritisk. Eller kanske vara självkritisk, men inte tänka att okej, nu gjorde jag något fel, ingen tycker om det jag gör. Om det är en person som säger någonting negativt. Det är också ett sätt att utvecklas.
Och sen det här med tävlingsmentaliteten. Hur hanterar du det när det kommer in elever som har den här tävlingsmentaliteten och de måste pressa sig och det är väldigt viktigt att också för dem kanske att en del vill ju visa upp kanske hur viga de är istället för att hålla sig i sin lilla bubbla på mattan.
Ja. Ja. Återigen så ler jag och tänker att om jag är en deltagare på yoga, då är jag den som försöker att prestera bäst. Men jag skulle inte säga att det är någonting fel. Varför inte? Är du bra på någonting eller om du kan göra någonting mer än vad instruktören eller mer än någon annan, do it. Det är inget fel, det är inget farligt.
Frihet under ansvar.
Ja, verkligen. Mm.
Och på dina klasser, du kan ha alla åldrar, alla är välkomna och kan det inte vara svårt där att anpassa klassen så att den passar alla?
Nej. Jag tycker inte det.
Om någon vill gå på din klass, var hittar man dig?
Jag finns på Sats Elixia på olika center i Stockholm. Mm. Och instruerar allt möjligt. Mycket yoga men även pilates som Christian nämnde. Och lite mer styrkebaserade klasser, konditionsklasser, en hel del.
Och vad står på agendan under nästa år? Vad har du för planer?
Är det någonting? Nästa år? Jag nämnde att jag tränar med PT. Så ett mål till någon gång i framtiden är att börja tävla i fitness. Men vägen dit är ganska lång. Det tar tid att bygga upp muskulatur så pass mycket så att jag skulle kunna ställa upp i fitness. Jag tycker det är spännande och kul att leka lite grann i kroppen och experimentera med kosthållningen och bulka upp sig och deffa ner sig och så vidare. Jag tycker det är kul. Så det är ett mål. Om det blir liksom någonting som jag uppnår nästa år, det kan jag inte säga. Men jag tränar för fullt för att komma närmare målet i alla fall.
Som yogalärare så har man ju ofta bråttom, man ska hasta iväg till nästa klass. Hur hanterar du det? Och ofta så kan man ju också känna, man får ju en del av den här oxytocinutsöndringen, man blir lite hög och man blir inte hungrig. Hur hanterar du det? Svårigheten för oss är att vi tränar mycket, vi måste ha i oss protein, vi måste ha i oss fett. Hur hanterar du den frågan?
Jag har lyckats väldigt bra med att lägga upp min arbetsvecka. Så jag har gott om tid mellan de flesta klasserna där jag både hinner äta, sova och vila och verkligen ta det lugnt. Så det är idag inte så ofta som jag stressar. Så det har blivit ett livspussel som jag har lyckats till slut att liksom få en väldigt bra koll på. Och jag har lugnat ner mig, måste jag säga, med åren. Under det här sista året har jag blivit betydligt mycket lugnare vad gäller liksom det här. Ja, generellt. Jag är lugnare.
Och är du vegetarian eller vad äter du?
Inte vegetarian, men jag undviker kolhydrater. Inte för att jag måste, men för att jag helt enkelt inte tycker om kolhydrater. Varken bröd, pasta eller ris, potatis. Så jag äter kyckling och kött och fisk och grönsaker och sallad.
Och ett glas vin?
Nej. jag har aldrig hela mitt liv smakat alkohol.
Är det sant?
Det är sant. Mm. Inte en droppe.
Grattis.
Tack, eller hur?
Det är ju ett gift.
Ja, precis.
High on life.
High on life. Så är det.
Häftigt. Ja, kamrater.
Ja, har vi någon mer fråga? Jag tycker jag har avverkat alla mina. Vi har fått en fantastisk intervju här. Och
Samtal kallar vi det för.
Ja, samtal. Okej, Robert. Nej, men det är ju bara för att jag är gammal journalist, vet du.
Ja, det är jag med.
Ja, det är du med.
Jag har gått över till samtal.
Ja, men, om vi säger så här. Vad har du några intressen förutom träningen? Eller upptar det så stora del av ditt liv att det är, liksom, det, är det som gäller?
Självklart har jag intressen förutom träningen, men det är en stor del av mitt liv, absolut, både vad gäller jobb och fritid. Men vi har två hundar, så hundarna tar upp även dem en stor del, även fast de är små. En Pomeranian och en Chihuahua. Sen älskar jag att laga mat och älskar att baka. Ja, så där har vi mina intressen. Och självklart resa.
Jag tror vi får lägga upp några recept här också i samband med.
Ja, jag tror det. Ja. Jag har två hundar också. De ägnar jag mig mest åt till att gå omkring med. Två vårdeterriers, men de är lite mer på G. Men dina hundar
precis,
är också
de är
på
små.
G.
De är lydiga. Men de behöver inte så mycket motion, men
nej, det behöver mina
sällskap och
ett par timmar om dagen.
Ja.
Till sist, hur ser fredagskvällens mysmiddag ut? Vad serverar du?
Oj. Ja. Någon form av kött.
En välhängd hängmörad entrecote kanske?
Ja, jag säger kött och så. Ja, precis. Entrecote är fantastiskt gott.
Och du, ögonen tindrar.
Ja.
Hallå alla veganer.
Sen finns det sådana här kolhydratfria nudlar som jag tycker är väldigt, väldigt gott. Som vi äter, inte jätteofta, men relativt ofta tillsammans med grönsaker. Så att det blir lite mer tuggmotstånd, lite mer matigt liksom. Så kött, grönsaker och nudlar.
Mm. Härligt. Ari, stort tack för att du ville komma hit och delge dig av ditt spännande liv som yogalärare. Om jag skulle vilja bli yogalärare, nu är jag ju yogalärare, men till exempel om Kurt skulle vilja bli yogalärare, vad är ditt råd då? Hur ska man ta itu med frågan? Vad ska man göra?
Fråga runt. Fråga andra yogalärare vilken utbildning de har gjort. Eller om de kan rekommendera någon att googla. Skriv ner vad det finns för olika utbildningar man kan gå och ring och fråga.
Då gör vi det. Kurt kommer ringa nu direkt.
Precis, jag kommer bli lärare. Yogalärare. En helt ny form av yoga.
Ja, men det är klart du måste ha en egen profil.
Ja, ja. Tack så jättemycket, Jari.
Tack,
det var
själv.
Jättekul.
Tack.
Vi slutar med lite musik. På återhörande som vi vill. We'll be right back.